Vi varnar känsliga lyssnare för dagens avsnitt. Våld mot både människor och djur kommer förekomma.
Hej och välkomna till Krimkalenderns mord eller godis 2021.
Nu är det dags för avsnitt nummer 2.
Ja, och har du inte lyssnat på avsnitt nummer 1 så är det nog bäst att du gör det. För det här är liksom en direkt fortsättning på gårdagens avsnitt.
Ja, precis.
Ja, så gör det och nu drar vi igång med fortsättningen.
Jajamensan. Tidningen ombeds att publicera ett foto av Lasek med en anmodande texten att alla som sett honom under tävlingsdagen ska höra av sig till polisen. Och det behöver alltså inte vara någon som har sett honom liksom i samband med att han har försvunnit utan alla som överhuvudtaget har sett honom den dagen vill de ha kontakt med. 2 månader senare, torsdagen den 14 april 1966, är den 7-åriga Malgorska hemma från skolan. Hon har haft problem med hjärtat och hon håller på att återhämta sig. Själv tycker hon att hon mår bra nu, men hennes mamma insisterar på att hon ska vara hemma ett tag till. Men Malgorska har varit hemma flera veckor, hon är rastlös. 2:30 på eftermiddagen sitter hon håglös och tittar ut genom fönstret. Hon har absolut ingenting att göra. Men så fastnar hennes blick på någonting. Det är brevbäraren som är på väg mot deras hyreshus. Alltså visst, det är inte mycket, men de kan väl i alla fall springa ner och möta honom längst ner och ta in posten. Alltid någonting att göra. Snabbt ropar hon till sin mamma att hon springer ner och så kastar hon sig ner för trapporna. Bara någon minut senare är Malgorska tillbaka i lägenheten. Hon slår upp dörren. Hennes mamma tittar förvånat upp där hon står i köket och förbereder middagen. Vad konstigt att Malgorska liksom slänger upp dörren så där. Det är inte likt henne. Malgorskas mamma går ut mot hallen och stannar till när hon ser sin dotter. Malgorska står i dörröppningen och svajar. Hon är grå i ansiktet. Innan hon svimmar hinner hon säga att hon har träffat en man nere i trapphuset. Mannen hade slagit henne, men hon hade lyckats vända sig om och springa upp till lägenheten igen. Malgorskas mamma ringer till polisen och både ambulans och polis tillkallas. Eftersom familjens lägenhet ligger bara 200 meter ifrån polisens högkvarter så är poliserna jättesnabbt på plats, snabbare än ambulansen. Så en polis får följa med Malgorska ambulansen i hopp om att hon ska vakna och berätta vad som har hänt. Men hon vaknar inte. På sjukhuset upptäcker personalen att hon har blivit knivhuggen 5 gånger. En gång i ryggen, 2 gånger i magen och 1 gång i sin vänstra hand. Förmodligen då en avvärjningsskada av något slag. Det djupaste hugget, ett av dem hon har fått i magen, är ett 10 cm djupt sår.
Då har vi den där 10 cm kniven. Ja.
När operationen är över sitter Malgorskas familj och väntar på att läkaren som opererat henne ska komma in och ge dem besked om hur det har gått. Malgorskas mamma som har sett Malgorska se helt blodlös ut skakar av chock. Hon har svårt att tro att Malgorska kommer överleva det här med tanke på hur hon hade sett ut. De har dessutom fått veta att hon har blivit knivhuggen 5 gånger. Och med hennes tidigare hjärtsjukdom så har hon ju sämre chans att överleva. Mm. Men Malgorska gör det. Hon överlever.
Phew.
När hon vaknar ur narkosen berättar hon för polisen vad som hände. När hon gått ner från trappan där postboxarna var så hade hon sett en ung man sitta längst ner i trappan. Brevbäraren hade redan gett sig av. Så det var alltså inte brevbäraren då som hon hade träffat på. Och när hon sträckte ut armen för att öppna familjens brevfack så grep mannen tag i henne bakifrån och täckte hennes mun med sin vänstra hand. Hon kände hur han högg henne flera gånger, även om hon då trodde att han slog henne. Och hon mindes att hon hade hållit upp handen i skydd innan hon lyckades fly upp till lägenheten.
Men trodde hon att det var brevbäraren men det var den här gärningspersonen? Eller kan man prata med brevbäraren och se om han eller hon har sett någonting?
Jag vet faktiskt inte. Hon trodde att det var... Hon visste att det inte var brevbäraren.
Som knivhögg henne? Mm.
För att hon hade sett brevbäraren komma. Mm. Och antingen så kände hon väl igen att det här var inte han. Eller så var det uniformen.
Mm-hmm.
Det var någonting som gjorde att hon såg att det här i alla fall inte brevbäraren.
Men jag tänker då kanske brevbäraren har sett någonting.
Ja, och det är oklart för det har jag inte läst någonting om.
Nej, okej.
Okay. Vilket är lite konstigt.
Det låter ju som ett eventuellt vittne då.
Verkligen, för det var, måste ju varit så jätte... Tajt. Det måste ju vara så att brevbäraren höll upp dörren till.
Precis, det är det jag tänker. Ja. Mm. Eller liksom springa in och lämna post och där står en snubbe och hänger utan att verka ha något bättre för sig.
Mm.
Och det är egentligen konstigt att det inte står någonting om det, för det står ju annars väldigt mycket om vittnesmål. De få som finns. Ja,
ja.
Vet inte.
Hur gammal var flickan?
5, va?
Oj, herregud.
Ska jag bläddra tillbaka?
Då är man liten.
Då är man
liten. 7.
7, ja.
Pyttig.
Lite.
Mm. 4 dagar efter attacken på Malgorska så knackade på dörren hemma hos hennes familj. När Malgorskas mamma öppnar står en ung man utanför dörren. Hon bedömer att han är runt 18 år. Mannen frågar om det är här flickan som blev attackerad för några dagar sedan bor. Mamman stirrar på honom. Mannen som tittar på henne säger snabbt att hon behöver inte oroa sig, det är okej. Hon behöver inte svara för att han kommer kunna läsa om det i tidningarna.
Så det här är alltså innan?
Det är innan det har kommit ut.
Mm.
Och Malgorskas mamma som förstås tror att den som har stått framför henne nyss är ju förövaren. Hon ropar på sin man som rusar ut för att försöka få tag på den här unge mannen. Men han är borta. Men då ringer självklart till polisen. Malgorska ger polisen samma signalement som de attackerade kvinnorna gett. Ung man, mörkt hår, stora ögon, blek hy och så vidare.
Studentmärket på ärmen?
Nej.
Nej? Mm.
Det hade hon inte sett. Polisen går återigen ut med en pressrelease. Ett barn har blivit knivhugget igen. Det här är fruktansvärt. De måste hitta förövaren nu. Annars kommer ingen någonsin kunna lita på polisen igen. Det är illa nog som det är med invånarnas förtroende. En taxichaufför kontaktar polisen. Han hade åkt förbi huset där Malgorska bor ungefär samma tid som attacken. Och han hade sett en ung man springa därifrån. Mellan 16 och 18 år gammal, mörkt hår, ljus jacka.
Mm.
Studentmärke på armen. Allt stämde. Och nu inser polisen till slut att hon har använt fel signalement när de har litat mer på receptionisten.
Just det.
Än de 2 första kvinnorna. För att signalementet som de gick ut med då var ju det här med den slitna mannen.
Mm. 30, nej 40, de hade lagt till 10 år.
10 dessutom. Och det är väldigt oklart varför.
Mm.
Men nu till slut så går polisen ut med ett nytt signalement. Att mannen som de söker för alla attackerna är mellan 16 och 18 år gammal och har ett studentmärke på armen. Och eventuellt så är en elev på någon av Krakows gymnasieskolor.
Just det.
Och nu tas psykologer igen in. Det är uppenbart att det är en ensam gärningsman som siktar in sig på värnlösa offer. Tidigare hade de trott att han siktade in sig på äldre kvinnor. Men eftersom det är barn också så...
Men de har alltså kopplat ihop Malgorskas attack med kvinnorna. Men har de kopplat in Larsek också?
Ja, vilket är lite konstigt. För där är det inte så mycket som stämmer ju. Men det har de.
Ja.
Det är väldigt intressant just det med värnlösheten. För det är ju en offerprofil ibland.
Yes.
Jag vill minnas till exempel att den här Linköpingsmördaren som var hemma. Som inte blev påkommen på jättemånga år. När han väl greps och talade ut så sa han ju att han hade valt just en liten pojke och en något äldre kvinna liksom, för att han tänkte att de skulle vara lätta att ha ihjäl. Mm.
Och det var slutet på den del som jag researchat. Mm. Och nu är det Sofia som kommer ta vid och berätta vidare om fallet.
Just det. 8 dagar efter attacken mot den 7 år gamla Malgorska 1966 får brottsbekämpande myndigheter ett tips om en ung manlig student vid ett lokalt tekniskt institut i Krakow. Han är känd för att bära knivar och agera aggressivt mot människor i hans närhet. Polisen besöker mannen, den 19-årige Karol Kott. De tycker, till skillnad då från de här ryktena, att Karol verkar vara en artig ung man från en välrenommerad familj. Karols tränare i en skytteklubb går i god för Karols väna karaktär och säger att han är en av klubbens stjärnskyttar och ett lysande exempel för andra studenter.
Låt honom vara, han är underbar.
Lägg av.
Tränaren bekräftar att Karol bär knivar, men att hans fascination liksom inte är mer än en oskyldig hobby. Att det är mer ett samlarobjekt för honom än vapen. Polisen genomsöker ändå familjen Kotts hem och hittar 4 knivar, men ingen av dem passar beskrivningen av mordvapnet. Utredarna är långt ifrån övertygade om att Karol är gärningspersonen som de letar efter och därför elimineras han som misstänkt. Under samma vinter, alltså 1966, tar Carol en dagsutflykt till Tinjet, en historisk by 12 kilometer sydväst om Krakow. Med honom följer hans 22-åriga vän Denuta. Carol hade träffat Denuta på skytteklubben några år tidigare och de två hade sedan dess blivit nära vänner. De flesta eleverna gör narr av Carol för att han enligt dem beter sig konstigt. Men Denuta kommer alltid till hans försvar. Hon tycker sig kunna se att han har en känsligare sida också. De två går ofta promenader tillsammans mellan skytteklubbens övningar. Med tiden gjorde Carol klart att han är intresserad av mer än bara vänskap med Denuta. Hon tackar nej till hans närmanden. Han föreslår att de ska ha sex flera gånger, men Denuta upprepar att det hon känner för Carol är rent platoniskt. Carol säger till henne att om hon inte ville ha sex med honom så kunde han ju alltid slå henne medvetslös så att hon liksom aldrig skulle behöva veta om det.
Alltså, förlåt, det
var charmigt.
Ganska underligt.
Ja, det är ju sjukt.
Mm.
Och det är ju typ lustigt. Mm. Och det är ju precis det som gör att Denuta liksom inte tar det på allvar. Ja. För att Carol brukar typ dra sjuka skämt.
Ja. Mm.
Och trots att hon liksom inte riktigt förstår sig på hans humor så tänker hon att det bara liksom är något slags försök från hans sida att typ imponera på henne på sitt liksom eget konstiga sätt. Under besöket i Tinjets promenerar vännerna genom skogen längs floden Vitsula när Carol plötsligt kastar sig över Denuta. Efter att ha fått ner henne på marken så drar Carol kniv och håller den mot hennes hals. Han säger att han ska döda henne. Denuta, som inte liksom kan förstå situationen som något annat än ett skruvat skämt, börjar skratta. Hon spelar med och säger att för Carol att mörda henne är ju en hemsk idé med tanke på att folk ju vet att de besöker Tinjet tillsammans och därmed skulle veta direkt att det är han som är ansvarig för hennes mord. Carol tar fram en skarp glasbit från sin ficka och säger till Denuta att han skulle kunna skära hennes handleder innan han kastar hennes kropp i floden. Och vips så skulle hennes död se ut som självmord. Denuta tror inte en sekund på att Carol faktiskt skulle kunna skada henne. Men i det ögonblicket misstänker hon starkt att han har djupa psykiska problem.
No shit.
Hon föreslår att han ska gå till en psykolog och söka professionell hjälp, men Carol vägrar.
Så hon ligger alltså där med en typ där skärm bara, jag tycker du ska söka. Förlåt.
Jag vet inte om det är vid det tillfället eller om det är senare, att det är just där och då som hon föreslår det.
Ja, hon gör nog rätt i att vara på sin vakt nu, känner jag.
Ja, det är verkligen. En kort tid efter ber Denuta Carol att återvända till Tinjet tillsammans med henne. Hon påstår att hon vill göra några konstnärliga skisser av det vackra landskapet. Men i verkligheten hoppas hon kunna ta med Carol för att prata med en präst om hans problem. Men när de kommer fram så kan Denuta inte hitta den här prästen. Vännerna går istället en promenad igen, under vilken Carol skröt för Denuta om hur han har knivhuggit en ung flicka i hennes flerfamiljhus. Han säger att han dock är besviken över att få reda på att hon hade överlevt. Carol berättade ofta såna här chockerande, fiktiva historier, vilka Denuta liksom alltid tolkade som ett rop om uppmärksamhet. Men eftersom hans beteende på den senaste tiden blivit allt mer oförutsägbart och våldsamt så säger nu Denutas instinkter åt henne att det är något som inte stämmer. Dagen efter kollar Denuta i tidningar och läser om 7-åriga Malgosja, den lilla flickan från Krakow som nyligen hade blivit knivhuggen i en våldsam attack men överlevt, i samma flerfamiljshus som Denuta bor i. Denuta besöker en psykiater och pratar om sin oro över sin vän Carol. Hennes psykiater uppmanar henne att gå till polisen. Men Denuta är nervös och osäker på om det är rätt sak att göra, eftersom hon inte är säker på att Carol verkligen skulle kunna skada någon. Men trots allt så bestämmer hon sig för vad hon ska göra och hon besöker polisen. Polisen är ungefär lika osäkra som Denuta och är långt ifrån övertygade, eftersom de redan hade utrett den här Carol som misstänkt och inte hittat några bevis som tyder på att han är gärningspersonen. Men det Denuta berättar är ändå övertygande, så de bestämmer sig för att ge den unge mannen en ny titt. Carols sista gymnasieprov ska snart hända, så utredarna bestämmer sig för att vänta tills efter hans prov innan de liksom konfronterar tonåringen. Men medan de liksom samtidigt håller ett öga på honom. Och deras resonemang bakom det här beslutet är att om Carol är oskyldig så skulle polisen liksom inte ha förstört hans chanser
att slutföra sin utbildning.
Det är anmärkningsvärt hänsynstagande från polisens sida, tycker jag, i ett sånt fall. För man kan ju lätt få fördomar om gamla tiders poliser, att de kanske var lite mer hårdhänta och framförallt inte tog hänsyn. Mm. Men jag menar, skulle man ens göra en sån här sak idag?
Fast de har en annan anledning också.
Mm.
Och det är att de liksom tänker att om han däremot är mördaren så skulle provet kunna vara ett bevis för att han är mentalt frisk.
Ah.
Okej.
Så att om han skulle bestämma sig för att påstå sig liksom mentalt otillräknelig i en framtida rättegång, så bara, fast du gjorde ett prov som visar att du liksom var vid dina sinnesfulla.
Okej, okay, de tänker smart där då. Alltså.
Ja, faktiskt. Jag reagerade också på det, att jag bara okej, okay, wow. Dels hände liksom att vara faktiskt visa hänsyn på det sättet att, och så, men ändå liksom ha den där andra. Den 1 juni 1966, morgonen efter att Carol skrivit sitt sista prov, anländer polisen till familjen Kotts hem på Ulsia Melsesa, vilket betyder Mejselsa-gatan i Krakow. Carols pappa är ingenjör och hade redan lämnat hemmet för att åka till jobbet. Carol är dock hemma och är i full gång med att fira sina avklarade prov med sin mamma och syster. Närvarande poliser blir förvånade när de träffar Carol. Av vad de har hört om den unge mannen förväntade de sig något slags monster. Istället tycker de att han är en artig 19-årig man med ett vänligt ansikte, snyggt kammat hår och stiligt klädd i en välsittande rock. Och då gissar jag att det är ytterligare nya konstaplar då som, till skillnad från de som då var och besökte honom innan, måste det ju vara.
Det låter ju så.
Kott är en väl respekterad familj och omtyckt inom lokalsamhället. Carol är den äldsta av två barn och föddes i Krakow den 18 december 1946. Hans yngre syster är 8 år yngre än honom. Föräldrarna Kott arbetar båda hårt och har inte mycket fritid. Men trots detta så tar de sig alltid tid för familjesemestrar och upprätthåller ett kärleksfullt hem. Polisen genomsöker nu detta kärleksfulla hem och upptäcker att Carol inte har färre än 16 knivar, ett gevär och en burk natriumarsenit, ett armborst, rep, kablar, böcker om mänsklig anatomi och ett anteckningsblock med skisser föreställande knivar. Och då undrar jag, missade de det? Ja.
Eller har han skaffat sig allt det där som
dess? Nej, det kan man inte göra.
De måste väl ha missat det.
Ja, för det här står ju i källorna att det är så här. Liksom. Men för då var det ju liksom, vad var det, 4-5 knivar de hittade. Och nu är det liksom 16.
Ja. Och ett armborst som inte är så jättelitet, antar jag.
Det jag väl tänker ganska... det. Ett gevär.
Ja, ett gevär. Mm.
Ja, jag får inte... Jag får det inte riktigt att hänga ihop, men...
Undrar om det är hans egna skisser av knivar i det där blocket?
Ja, jag tror att det är precis det det är. Han
känns,
har ju...
känns lite som ett fetischerande av vapnet då nästan. Man sitter och ritar av det gång på gång.
Verkligen. Baserat på bevisen som hittas i hans hem och den information som då lämnats av hans vän Denuta så grips Carol Kott för misstanken att han är inblandad i morden på den 86-åriga Maria Plista och den 11-åriga Leszek Kalek samt försök till mord på Helene Welgen, 48 år, Francesca Lavendowska, 78 år och Malgosia som bara var 7 år gammal.
Det var skönt att få en resumé på dem också.
Carol förnekar anklagelserna starkt. Han placeras i en provisorisk cell där polisen kan hålla honom i 14 dagar innan formellt åtal liksom måste väckas eller att han måste släppas fri. Carol ser mer ut som en pojke än en man. Artig och vältalig, intelligent och till synes mild. Men när utredarna studerar Carol Kott lite närmare inser de snart att hans charmiga yttre döljer många hemligheter. Och nu har jag lite bakgrund på den här Carol Kott. Redan från en ung ålder så fann Carol ett djupt nöje i det makabra. Under sin barndom reste familjen Kott ofta till Patchim under semestrar. En liten landsby i södra Polen. Även om den var full av charm så bjöd inte Patchim på mycket spänning för en liten pojke som Carol. Och han tyckte att resorna dit var jättetråkiga. Han gick på långa promenader för att roa sig. Och en dag så stannade han till vid en lokal slaktare och blev glad när han fick lov att hjälpa till med att slakta djuren. Han njöt av stämningen i slakteriet och rös av spänning när han såg slakten äga rum. Hans besök hos slaktaren blev en vanlig förekomst. Vid ett tillfälle så sörplade Carol i sig lite av det varma blodet från djuren efter att det slaktats. Arbetarna vid slakteriet fick en rejäl kick av det här och skrattade åt den unge Carol när han drack blodet och uppmuntrade honom att dricka mer.
Alltså, då fick
en rejäl kick, va?
Ja, ja, men det var som att de bara höll. Det var liksom en lustig liten
kille.
Ja, men typ.
Det här är Nej, det måste vara tidigare då om han är yngre. Det är 50.
Ja, just det. Han föddes 46.
Det är, ja, precis. Ja, det är jättekonstigt. Och Carol själv, han sa att han tyckte att det liksom fanns något djupt tillfredsställande i att dricka blodet från ett djur som hade varit vid liv för bara några sekunder sedan. Han beskrev känslan som helt fantastisk. Tiden Carol tillbringade på slakteriet väckte en djup fascination för slakt och han började döda smådjur för skojs skull. Han dödade fåglar, kycklingar, grodor och möss. Han stack ut deras ögon, lekte med tarmarna och drack deras blod. Och allt det här hände liksom i hemlighet och han vände ut och in på sig själv för att se till att ingen fick reda på den här hemligheten. När hans mamma förberedde middag så låtsades Carol vara äcklad av bara synen av fisk och rått kött. Och det låter liksom som att han fattar att det här är något som inte är okej.
Ja.
Och det gör det läskigt.
Ja,
att han till och med bestämmer sig för att spela inför sin familj.
Ja.
Det är väldigt utstuderat.
Att han inte liksom bara så här, ja men det här är ju helt naturligt. Mm. För det är precis som, alltså, speciellt med tanke på att det är ett barn. Men att han har förstått det och redan från barnsben då förstår att det här är någonting som inte kommer accepteras.
Och också kan tänka ut en strategi hur han ska göra för att inte verka som. Liksom.
Ja. När Carols syster var yngre, och jag vet faktiskt inte vad hon heter. Nej. Och det kan ju finnas en anledning, alltså att hon vill vara anonym. Ja. Så det respekterade jag när jag liksom inte hittade det i några liksom uppenbara källor. Så. Ja, men när Carols syster var yngre så var Carol väldigt överbeskyddande. Men när hon växte upp bleknade hans broderliga tillgivenhet. Carol var övertygad om att deras föräldrar älskade henne mer än de älskade honom. Han tog ut sin osäkerhet på systern, mobbade henne och plågade henne när deras föräldrar inte var hemma, vilket var ofta. När hon inte lydde hans order njöt Carol av att bestraffa henne. Han slog henne med händerna, ett bälte eller en klädhängare. Om hon grät låste han in henne i sitt rum i flera timmar och sa att det var priset hon helt enkelt fick betala för sin olydnad. Hans syster hade också två katter som husdjur. Carol slog båda katterna och kastade dem mot väggarna när ingen tittade. När Carol blev äldre ökade hans våldsamma och sadistiska tendenser. Han blev fascinerad av mänsklig anatomi och läste medicinska böcker för att få en bättre förståelse om hur olika organ fungerade. Och det måste jag ju säga, att det blir ju så här ovaläskigt, men det är ju ett intresse man kan ha utan att det är liksom, alltså det vill jag verkligen understryka, men så att jag tar upp det, men det behöver verkligen inte vara någonting negativt.
Nej. Såklart, alltså det som jag började tänka på var är att folk som odlar sadistiska och mordiska tendenser och som även får det här intresset för anatomi och människokroppen och sånt, jag undrar om de har något gemensamt med de som utvecklar en fascination för de sakerna utan att skada någon. Alltså om det finns en gemensam nämnare där, eller om det bara är, eller om, alltså i fallet med en våldsam person, om fascinationen för anatomin och det är en naturlig följd ovanpå den våldsamma delen.
Ingen aning.
För jag menar, det är ju absolut inte ovanligt att unga personer kan vara intresserade av anatomi och sånt.
Verkligen inte.
Jag tänkte till exempel på filmregissören David Lynch. Han är ju en sån som alltid har tyckt att i sin ungdomsdag att det var fascinerande att plocka upp döda djur han hittade och sen dissekera dem och sånt. Det behöver inte betyda att man vill skada någon eller...
Nej, speciellt inte om man inte dödade djuret själv.
Nej, exakt. Där finns en viss skillnad.
Ja. Han byggde upp en stor samling vapen, inkluderande knivar, gevär och gift. Timmar gick åt att rita skisser av giljotiner och andra vapen. Han testade sina gevär genom att skjuta på köttbitar, nyfiken på att se hur stor skada varje kula orsakade köttet. Han älskade knivar och lämnade aldrig huset utan minst en. Han förfinade sin pricksäkerhet och hastighet genom att kasta knivar på spelkort och andra föremål. Carol skröt ofta över att han kunde sticka en kniv genom en 3 centimeter tjock träplanka med bara ett kast. Carol hade haft en ganska typisk barndom. Han klarade sig bra i grundskolan och tyckte om olika sporter, särskilt karate. Under gymnasietiden var Carol en toppstudent. Han rökte inte, svor inte, var aldrig olydig, följde alltid order och skolkade aldrig. Han hjälpte ofta andra studenter som behövde hjälp med sitt arbete och hade ett bra sinne för humor. Så lärare blev förvånade när han klagade över att bli mobbad. De trodde att det måste ha berott på att Carol alltid tjallade när hans klasskamrater bröt mot reglerna eller ställde till med bråk. Sanningen var att de andra barnen tyckte att Carol var konstig. Carols dröm var att en dag tjäna som befälhavare i armén. Han fascinerades av den kyla, mod och disciplin som soldater visade. Men han drevs också av en mörkare önskan om ödeläggelse. Under en skolresa besökte Carol och hans klasskamrater Auschwitz-museet. Och Carol blev fascinerad av tanken på mänsklig utrotning och berättade för klasskamrater att han minsann skulle kunna komma på bättre tortyridéer än vad nazisterna någonsin hade gjort.
Det känns som en person som du ryms väldigt många olika saker i. Ja. Alltså storhetsvansinne och psykopati och allt möjligt.
Ja, det är fruktansvärt. Jag sitter här och ryser när jag läser upp det.
Ja, jag också.
Hans största dröm av allt var att bli bödel eller koncentrationslägerschef. Så han kunde ha fullständig makt och kunde mörda fritt efter behag. Han fantiserade om att skilja unga kvinnor och män från den övriga fängelsepopulationen för att de skulle delta i hans egna grafiska orgier och därefter döda dem. Under hela gymnasiet så accepterades han mest bara av de andra eleverna men hade inte riktigt några vänner. Och det kanske inte är någon större överraskning när man får veta att Carroll älskade att berätta grymma historier av både våldsam och sexuell karaktär med ett flin på läpparna genom hela historien.
Det där är lite speciellt för att han kan ju dölja då att det här för sina föräldrar, att han säger att usch vad levigt med kött eller vad han nu säger för någonting. Men det här verkar han inte koll på att han verkar helt bara flöda ut i berättelser som förmodligen är ganska långt över gränsen.
Undrar om det ändå kan ha något med att göra. Jag tänkte på det här gamla ordstävet att man inte skiter där man äter så att säga. Att det har någonting med att han förstår att familjen är, vad sa du, välrenommerad liksom. Mm. Att man tänker på att det ska vara, visa respekt för dem på något sätt. Jag vet inte.
Ja, jag funderar på också att han vill ju inte att någon ska veta att han tycker om att döda djur.
Nej. Mm.
Men här är ju bara en påhittad historia.
Ja, det är sant.
Och det är ju någonting, och nu har han ju, nu i gymnasiet så får man väl anta att han kanske har genomgått puberteten också.
Mm.
Så han tycker nog kanske, oj, nu hittar jag på, det ska jag vara tydlig med. Han kanske tycker det här är ashett.
Ja.
Och då tänker han eventuellt, för det har man ju också en förmåga att göra, att man utgår från att andra funkar på samma sätt som en själv.
Det är sant.
Och tänker att, ja men om jag berättar de här häftiga historierna, det borde ju alla andra tycka var häftigt också. Men i så fall kan han inte läsa av andra människor som står och lyssnar, att de bara,
Nej.
Men det är verkligen en gråzon, för jag menar, vi vet ju inte exakt hur han har berättat de här sakerna, eller hur han har presenterat dem. Där finns det ju antagligen en skillnad, för de flesta människorna kan prata om allt, men man kanske märker om det finns någon form av sofistikation i det, eller om det är en obehaglig fascination, eller om personen liksom nästan ser på det infantilt, eller att det är självklart att de här sakerna är härliga och underbara.
Mm.
Det kanske är det som framgick hos honom, och att det blev lite otrevligt för personer, att de märker att han njuter av det.
Mm.
Och det här är ju också uppenbarligen saker som berättas av hans klasskamrater eller andra skolelever då. Och det är väl inte helt omöjligt att anta att de här historierna också kommer ut efter att det blir uppenbart vem han är och har gjort. Och då, ja, ni fattar vad jag menar.
Absolut.
Då bara, han har jättekonstiga historier. Ja. Och så kan det liksom,
ja, men absolut.
Då lyfter man ju fram de grejerna samtidigt som alla kanske har gjort lite konstigheter i sina dagar, speciellt som tonåring. I don't know. Ja. Trots att de andra eleverna tyckte att hans berättelse var chockerande så brukar de mest avfärda dem som nonsens. Andra elever såg Carols beteende som någon slags störning snarare än något som de borde ta på allvar. Och de uppmuntrade honom ofta att fortsätta med berättelserna så att de kunde skratta åt och reta honom. Trots att de behandlade honom som ett skämt så var de samtidigt rädda för hans temperament och höll sig undan hans aggressiva och oförutsägbara beteende. Carol var nämligen känd för att ge sig på de mindre barnen, träna på att kasta knivar från skolbänken och springa längs med skolkorridorer och liksom låtsades skjuta och knivhugga klasskamrater längs hans väg. En gång när en äldre elev slog Carol så tog han fram en kniv och skar eleven i armen. När slutet av gymnasiet närmade sig ansökte Carol till militärskolan i hopp om att gå med i den polska försvarsmakten. Men antalet platser var begränsat och hans ansökan avslogs. Istället så gick Carol med i polisens reservgrupp, socialisternas ungdomsklubb och försvarsförbundet, i vilka han ofta hyllades för att visa utmärkt disciplin. Även om Carol klarade sig relativt bra när det kom till tekniska ämnen så var språk inte hans starka sida. Och han blev inte godkänd i ämnet polska det sista året på gymnasiet. Misslyckandet bedrövade honom och att behöva göra om provet gjorde honom deprimerad. Men trots allt lyckades Carol gå ut gymnasiet med fullständiga betyg och fortsatte sina studier vid en teknisk institution i Krakow.
Ja.
Under sin tid på den tekniska institutionen fortsatte Carols märkliga beteende och förkärlek till sina hemska berättelser. De kvinnliga studenterna tyckte att han var fruktansvärt avskyvärd och de allra flesta var rädda för honom. En gång gick en kvinnlig student i korridoren när Carol plötsligt närmade sig och bekände sin kärlek till henne. Från och med den dagen trakasserade han kvinnan varje gång han passerade henne. Han frågade vad hon hade på sig under sin klänning, tog på henne på ett olämpligt sätt och försökte krama henne. Och jag vet inte hur han liksom tar på henne, utan det är så det står i källorna liksom, så jag vet inte.
Men det låter ju inte bra, det låter ju som att det inte är med i samförstånd där.
Nej, liksom, nej, nej.
Som att han går efter och tafsar,
ja,
i princip.
Det är precis så det låter, och det var därför jag kände typ ett behov av att berätta. Att, så här, det är inte jag som bara, men han tallar henne lite här och var. Och det är ju olämpligt. Ja, det är mer än olämpligt. Mm. Ja, hur som helst. Det fanns inte en enda kvinna som ville gå ut med Carol. Desperat erbjöd han sig att betala kvinnor för att gå på dejt med honom.
Förlåt.
Det där, nu har vi hört för mycket dåligt om honom. Mm. Annars hade det varit ganska sorgligt.
Mm. Men också det här att alltså, avsaknaden av att förstå att det är långt ifrån okej.
Ja.
Ja, men det är ju så här missriktat kontaktsökande, kan man säga att det är på något vis.
Hur som helst så var det fortfarande ingen som var intresserad, trots att pengar nu var liksom en del av erbjudandet. Istället tillbringade han sina dagar med att fantisera om orgier och planerade, depraverade sexuella handlingar som han ville utföra med sina kvinnliga skolkamrater. Han berättade om dessa fantasier för två manliga klasskamrater. Han ville kidnappa en ung kvinna, hugga av hennes huvud för att sedan skicka det till hennes mamma i en låda. De andra pojkarna skrattade bara åt Carol i antagandet att det här bara var ytterligare en av de hemska berättelserna som han brukade berätta för att få uppmärksamhet. Men nu då tillbaka till nutid. Carol Kott intervjuas formellt av polisen den 3 juni 1966. Han ger intryck av att vara både självsäker och kaxig och fortsätter att förneka anklagelserna. Han erkänner däremot att han tycker om att använda knivar och att han tidigare hade dödat smådjur, men förnekar all inblandning i något mer allvarligt än så. Polisen grillar honom i flera dagar och förväntar sig att de till slut skulle lyckas knäcka honom. Men Carols historia förändras inte. Beskedet om gripandet sprids snabbt och allmänheten tar emot nyheterna med blandade känslor. De var i extas över att monstret som hade terroriserat deras stad äntligen är bakom galler. Men många har svårt att tro att mördaren kunde vara en 19-årig student från en fin och respekterad familj. Det verkar totalt obegripligt att någon som han kunde vara kapabel till sådana hemska handlingar utan att någon av hans lärare, skolkamrater eller släktingar rapporterade något våldsamt eller i övrigt avvikande beteende. Och det är ju många som vi precis har läst om här liksom, eller som jag har berättat om, som liksom tycker att han har avvikande beteende, men det är ju ingen som kanske har flaggat för. Det är ju ingenting som har nått polisen.
Nej.
Så. Ja. Carols föräldrar försvarar sin son och säger att han alltid varit ett snällt barn och bror och att han omöjligen kunde ha någon roll i de hemska attackerna. Och de verkar ju inte kanske veta om hur han har behandlat sin syster då.
Nej.
Kan jag ju konstatera.
Och de två katterna.
Och massa andra djur.
Mm.
Ja.
Mm.
Den 6 juli 1966, en månad efter hans gripande, hamnar Carroll i en vittneskonfrontation. Vittnen tas in ett efter ett. Francesca Lavendowska, den andra överlevande, tar sig tid att observera raden av unga män framför henne. Hon tar på sig glasögonen och inspekterar noga varje man innan hon slutligen ser Carroll i ögonen och utropar citat. Det är han! Det är odjuret som attackerade mig. Slut citat. Francesca är inte det enda vittnet som pekar ut Carroll, men det är hennes uttalande som ger störst intryck på alla närvarande. Inklusive Carroll. Han studsar upp, ser Francesca rakt i ögonen och ropar: du har ett bra minne, men kom du snälla lite närmare så jag kan avsluta det jag påbörjade.
Slutcitat.
Det är den bekännelse som staden har väntat på. Efter att ha identifierats i vittneskonfrontationerna förnekar Carroll inte längre sin inblandning i brotten. Istället börjar han skryta om dem. Med detaljerade beskrivningar förklarar Carroll villigt och ärligt sina brott och om glädjen som han hade fått från varje attack. Han berättar uppriktigt om de mörka tankarna som plågat honom hela livet, inklusive våldsamma sexuella fantasier om att våldta kvinnor, flå dem levande och sätta eld på dem. Han erkänner att hans barndoms fascination för slakt växte till en fullständig besatthet. Carroll säger, citat: jag var intresserad av vad som används i krig för att förstöra människor och deras välbefinnande. Gift, knivar, skjutvapen samt metoderna för den mest effektiva användningen. Jag hade en stor samling knivar. Min mamma nekade aldrig att köpa en ny kniv till mig. Jag visste att de var glada för att deras lilla pojke hade ett intresse. Min första dröm var att bli kommandosoldat. Jag gillade deras mod, kallblod, järndisciplin och hårda liv. Sen drömde jag om en militär karriär. Jag ville ta officerexamen och bli en högt uppsatt militär. Jag sökte till och med till en sån utbildning. Av alla mina drömmar lyckades jag uppfylla en av dem. Jag är en bödel. Men vad jag verkligen drömt om är en större slakt på ett riktigt stort krematorium. Om det fanns ett krig skulle jag vilja vara chef för ett koncentrationsläger. Jag drömde om massmord i gaskammare, att samla ihop och inkvartera människor. Jag ville mörda alla kvinnor, utom kanske två, min syster och min kusin. Tyvärr hann jag inte. Slut citat.
Man blir lite stum av det här.
Mm.
Och det är på anmärkningsvärt stor skala allting.
Ja.
På något sätt.
Ja, nej fy. Oh, det var jobbigt att läsa.
Ja.
Carroll erkänner att allt kokade över på morgonen den 21 september 1964. Från det ögonblick han vaknade var allt han kunde tänka på att knivhugga någon. Han började fundera ut det bästa stället att hitta ett offer på och bestämde sig för att en kyrka var idealisk. Han var säker på att han skulle kunna hitta någon gammal tant djupt försjunken i bön som därför inte skulle se attacken komma förrän det var för sent. Han tog med sig två av sina knivar och lämnade huset. Carroll gick in i Jesu heliga hjärtas kyrka, som vi redan har hört talas om. Framför altaret föll han ner på knä och gjorde korstecken och låtsades be. Han var ensam i kyrkan och ingen annan kom, och kyrkan förblev tom. Till slut reste sig Carroll upp för att gå därifrån. Men i samma ögonblick så kom Helene Welgen in i kyrkan för att be sina böner. Och det är ju då han måste sätta sig då.
Ja.
För att när hon kommer in så har vi ju fått höra att hon ser en ung man sitta liksom långt bak. Mm. Så han är på väg ut, när han märker att någon är på väg in så sätter han sig liksom.
Mm.
Carol förklarar att han före attacken kände sig stressad, orolig och hade svårt att sova. Men efter attacken kände han samma känsla av lugn och lycka som man känner efter att ha fått en julklapp. Hans plan var att gå efter gamla kvinnor eller små barn som inte kunde slå tillbaka. Rikta in sig på ensamma offer på övergivna platser. Attackera snabbt. Fly direkt från platsen och agera avslappnat efteråt så att ingen skulle misstänka något.
Och nu hör man att han faktiskt har en plan. Det är inte så att varje gång sker det liksom på impuls.
Nej.
Utan han planerat framöver. Varje gång som jag,
ja,
så ska jag.
Dels det, men också idag ska jag gå till en kyrka för att hitta ett offer. Mm. Det är ju inte som att han råkar vara där och får en konstig impuls.
Nej.
Nej.
Och man kan även känna igen det här från så många andra fall, tycker jag. Hur en gärningsperson beskriver hur det är en, alltså, blir en sån skön avslappnande känsla efteråt. Som att det är någonting jobbigt som har byggts upp innan. Mm. Och för att göra sig av med det så går det bara liksom att skada någon.
Mm.
Och det här med då att han liksom försöker agera avslappnat efteråt för att ingen ska misstänka någonting. Det är någonting som han gör ganska ordentligt efter mordet på den 11-åriga.
Välkommen tillbaka imorgon för del 3 av historien.
Den gamla delen av Krakow, alltså deras gamla stan, är sedan 1978 med på
Den är svår.
Är sedan 1978 med på världsarvs...
Blooper!
Det här blir blooper.
Sluta. Är sedan 1978... Nej, jag kommer inte säga det här. Kan du se det, Sofia? Är sedan 1978 med på världsarvs...
Jag ska sluta titta på
dig. Vi får ta bort det här. Jag kan inte säga det överhuvudtaget.
Det blir nästan corpsing liksom.
Säg det jättelångsamt. Det gör ingenting.
Okej. Är sedan 1978 med på världsarvslistan?
Ja.